Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Rörelse,
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och mig, Myran Andersson.
Det är vår ute.
Ja, precis. Förra gången så var du så Skåne så himla bra, för här har vi tid i vår. Och sen så blev det svinkallt. Men nu är det tydligen meteorologisk sommar här, till och med. Så nu är det
take
verkligen...
that. Och nu är vi inte ens jävla crime city längre.
Nej, just det. Det är överallt annars i Sverige som är det.
Ja, jag vet inte om man ska kommentera det mer. Hela debatten är efterbliven och att...
SD så försöker ta det som intäkt för att bara köra sin agenda, men också... Det är uppenbart att de skiter i människorna som det drabbar. Liksom. Alltså, som, det är inte de som har varit ute på plats nu liksom, efteråt.
Nej, nej. Och att deras liksom, idéer om hur det här ska liksom, lösas på något sätt inte kommer att lösa det. Nej, nej, det kanske är en självklarhet. It comes without saying, så att säga. Ja, nej, det skulle jag säga. Så behöver inte ha några dysterkvistar och sitta och... Jag berördes ändå av det här mordet. Men då tänkte jag så, kan vi prata om något roligare? Men jag menar, allt vi ska prata om idag är ju rätt dystert. Det är, nästan allt vi pratar om i den här podden är rätt dystert.
Nej, vi har valt temat.
Det är inte någon dystert. Annans fel.
Det är ganska mycket vårt.
Nej, det är vårt säkert fel. Okej, vår i Skåne, vi ska grilla idag.
Vi ska grilla idag, vad trevligt.
Ja, det gör vi ju ganska ofta. Ja. Jag grillar ganska ofta. Vi ska grilla räkor då. Såna räkor man får äta.
Det är så, okej. Okay.
Det är väl specifikt tigerräkor man inte får äta. Och sen så slutades de sälja. För att det var liksom så här, men det här måste vi verkligen sluta med. Eller om de förbjuds, det är ju någonting, jag vet inte.
Okej. Ja. Varför räcker man...
Nej, men nu googlade det, då var det liksom en annan typ av räka som var så att det här är lugnt.
Då gillar man inte mangravet.
Nej, jag tror inte det är som en grej. Ja. Liksom. Är du en räkkille?
Jag gillar räka jättemycket faktiskt. Men för ett tag sedan på Taiwet så tog jag både räka till förrätten och till huvudrätten.
Räka på räka action så att säga.
Där blev det inte bra faktiskt, det blev för mycket räka.
Jag tog räkchips till.
Nej.
Räköl. Nej, det finns.
Jag ska bara fundera på det. Så tar man då skalen och fermenterar dem.
Skalen,
så det finns säkert någon som gör
någon IPA. Eller korean som gör det. Eller
en amerikanska kille med stort skägg
absolut.
Rutig skjorta. Det har de inte längre. Det är en daterad referens. Ah, ja.
Jag vet inte vad de har idag.
Nej, inte jag. Det kanske är daterat att säga att det är en daterad referens.
Det är så daterad det att den är arkeologisk i princip. Ja, nej, men precis. Räkor, vi ska ta räkor, vi ska grilla. Det ska bli trevligt.
Bygger du upp för en övergång till ett ämne nu, så vill jag gärna se hur den kommer
in. Ja, men jag kommer lösa det. Kungen av övergångar, det är etablerat sedan länge. Men det är härligt, jag gillar att grilla. Det är vår, det är, man kan stå ut, man kan dricka en öl, man slår på elden liksom, och det hettar upp. Och på tal om att hetta upp... Jag är lite som jag brukar vara. Vi kan plocka lite här. Vi kan prata lite Ukraina.
Ja.
Vi kan prata lite Palestina, lite Iran, lite motståndsgrupper och så.
Okej, men jag tycker vi kan börja med... Jag tänkte Palestina, Iran, Ukraina, den ordningen.
Palestina och Iran i det här fallet sitter ihop ganska mycket. Men vi kan väl köra där. Vi börjar Palestina då. För typ en vecka sedan, lite mer, när ni lyssnar, vi spelar in 13 april. För ungefär en vecka sedan så släppte en israelisk vänstertidning, men det är som riktig tidning... Det är inte som Brand eller något. Hör nu mig. Jag har varit med och hoppas anatomi. Det har vi inte pratat om.
Det har vi fan inte pratat om. Nu måste vi prata om det. Vi har spelat in den här podden i 3 år nu. Du har hela tiden sagt, hoppas anatomi. Åh, Mattias Våg, vår nemesis för att vi är en annan vänsterpodd. Utan någon oklart anledning har du målat upp det så liksom. Åh, vi ska vara bättre än hoppas anatomi. Eller vi ska inte prata om samma sak som Mattias Våg gör, bla bla bla.
Sen så har jag sagt det många gånger.
Ja, säkert 10 gånger.
Säkert 10 gånger på den.
Det är väl skit.
Okay. Jag tror inte det, men absolut, vi säger det.
Sen så vänder man ryggen till en sekund. Då sitter du där.
Jo, men så är det ju. Jag skulle säga att du bara frågar dig själv. Vad har du gjort för att tvinga mig till att göra det här? Eller vad som gör mig intresserad av att göra podd med andra människor? Nej, skämt att säga då. Jag blev erbjuden att vara med och prata om ett ämne som jag blir nära. Jag tänkte att det var spännande. Att det var lite som en sån, om man är liksom amerikansk militärattaché i Kina. Men alla vet ju att man är fienden. Man kommer dit. Och sen får man se liksom bakom kulisserna. Jag kan berätta bakom kulisserna finns inte så jävla mycket. Så att vi stryker det här med Nemesis-podd, känner jag.
Okay.
För det är liksom inte en värdig motståndare.
Okay.
Vi får ha en annan fiendepodd. Man får gärna lyssna på avsnittet, bara det avsnittet som är med mig.
Alltså alla avsnitt också, eftersom det inte var fiendepodd längre.
Nej, det är inte vår fiendepodd längre, så lyssna på Abbas Anatomi. Det var ett trevligt samtal om Lawrence of Arabia, kungen av kulturell appropriering.
Kan man ju också höra ifall man är Patreon, där du och jag pratar om det, ifall man föredrar det istället då.
När ja,
du inte
absolut.
Begår äktenskapsbrott i en annan podd.
Jag har inte gjort att vi är inte gifta. Jag har försökt få oss gifta. Du har slått bort min handsmåge.
Det är så lågt.
Det är lågt. Vi skiter i det. Nu ska vi tillbaka till hemskheterna. Den lokal vänstertidning som heter Plus 972 Magazine tillsammans med en annan tidning som heter The Local Call. Jag har liksom gjort ett gräv där de har intervjuat en hel del olika personer inom den israeliska underrättelsetjänsten och liksom inom den israeliska armén generellt. Mer specifikt kopplad till de här AI-ryktena som har funnits. Den här texten, alltså den utgår egentligen från ett annat gräv. Du kommer ihåg gospel. Det var mycket prat om gospel från början. Inte musikgenren utan om det AI system som Israel använde för att lokalisera strukturer, alltså byggnader för att bomba. Och det liksom var ganska mytomspunnet och Israel erkände att de använde det, men inte liksom så här, men vi är inte slavar under det här systemet, men vi använder det för att liksom diagnostisera målprioritering eller någonting. Sen så var alla bara så, okej, undrar hur det funkar, och så det konstigt.
Berättar de inte av naturliga anledningar?
Nej, precis. Och nu då så har de här tidningarna gjort ytterligare ett gräv där de har kommit fram till att det finns två andra AI-system.
Men lite osmakliga namn.
Ja, okej. Okay. Det ena har ju ett fruktansvärt... Namnen är alltså Lavendel.
Okej, okay, det var inte det osmakliga namnet. Lite osmakligt också, men ja.
Ja, jag tycker gospel är värre. Det andra, eller tredje då, är ju Where's Daddy?
Ja. Yeah.
Som en fråga också.
Ja. Yeah.
Och de här namnen har de ju fått genom de här uppgiftslämnarna, och de pratar om att de har intervjuat 6 eller 7 personer som har arbetat med de här systemen. Och då börjar liksom, då kommer då alla, åh nej, herregud, AIN är här. AIN dödar människor. De här systemen är betydligt värre än gospel för vad de gör. Gospel hittar byggnader, alltså byggnader som är potentiella mål. Lavendel hittar personer som är mål, och Where's Daddy berättar när ska vi bomba dem.
Yeah.
Så kan man väl egentligen dela upp det. Så att Lavendel och Where's Daddy sitter liksom ihop väldigt mycket som system. Och det här tyckte jag också var så till början, för jag är ingen jävla datanörd liksom.
Nej.
Så, men vad innebär det här? Vad är det här för system? Man sätter med AI, vad gör, man får ju en bild framför sig hur det är en dator liksom som är så blip, och så kommer det upp en bild bara, kill this person.
Yeah.
Neutralize target. Och så trycker man på en knapp. Riktigt så är det ju inte.
Men i princip. Men vad är indata i detta, tycker jag kanske är viktigt att nämna. Att det är då typ så här telefondata och sånt liksom, typ för att lokalisera vem personen är och sånt. Så kollar de vem de har ringt och vart telefonen rör sig. Och typ matchar så här, databaser och personer mot... Det är sådana saker, eller hur?
Ja, så man kan väl säga så att Lavendel verkar ju...
Och satellitbilder
då. Man vet inte exakt hur det funkar. Men att Lavendel tar emot massa data. Och det är ju både då konventionell underrättelsearbete...
Mm.
Kombinerat med automatiserad signalspaning. Så tolkar jag det. Så att man både har då Mossad eller Ben Givir eller vad de heter, de här andra underrättelsetjänsten i Israel. De har samlat information. De, så här har vi viktiga personer i Hamas till exempel då. Och
en
då,
databas med filsystem med liksom ålder och bilder och allt möjligt.
Mm. Och sen så har man så, det här är deras telefonnummer, det här är deras släktingar, bla bla bla. Så, sån typ av övervakning som alla pysslar med. Och så har man en AI som liksom tar det, kombinerar det med annan övervakning. Till exempel då, vilka WhatsApp-grupper är den här personen med? Vem pratar den med?
Nätverksanalys då liksom. Mm.
Ja. Och ut så kommer liksom ett värde för varje person som berättar hur viktig den är.
Okej, okay, ja.
Alltså, så här, man ska väl nästan kunna säga vilken position har den i det här nätverket.
Just det, okej.
Okay. Mm. Detta är ju då också kombinerat med liksom något typ av automatiserad övervakning. Alltså här finns det ändå moment som enligt i alla fall tidningen och befälet för Unit 8200, jag vet inte hur man, enhet 8200, som är en del av israeliska armén som är alltså militär underrättelsetjänst som arbetar specifikt med typ cyberkrigsföring, signalspaning, hacking, ja men all den liksom datanödkrig-biten. De har länge varit så här i framkant, målat på med sådana här system. Jag tog ett exempel i den här texten att tre av dem som skapar Pegasus-hacket eller Pegasus-övervakningen, alltså den här trojanen som liksom har köpts upp av bland annat Azerbaijan för att övervaka. Och det är liksom ett avläsningstrojan som du inte ens behöver liksom klicka på. Och nej, du kan få den på din telefon. Liksom.
Ja.
De kommer därifrån. Så det är liksom den typen av high-end övervakning. Den informationen man får ut från dem säger väl i princip så här, ja men det här, så här funkar systemet, man får de här poängen eller värdena. AI hjälper dig då att bedöma, det är lavendel vi pratar om då, den hjälper dig att bedöma vem som är ett rimligt mål. Och exakt vilka processer som är automatiserade eller inte, det vet man inte. Men man kan ju anta att till exempel den här typen av telefonnätverksdimensionen är automatiserad.
Mm.
Vem ringer den här telefonen? Hur många gånger rings den? Alltså det kan man ju ändå se hur man skulle kunna automatisera inhämtning av. Liksom, eller. Och då är alla så, åh nej, AI är fruktansvärt. Än så länge i den här processen så är det ju bara som att AI är ett väldigt effektivt Excel-dokument.
Visst.
Alltså det är ju ingenting som händer här som inte händer har hänt sedan den militära underrättelsetjänsten skapades. Hade det här sköts av, den behandlade den här datan, sen hade en officer fått titta på det, läste igenom vad den hade prioriterat, så det enda som hade hänt är den som hade kunnat sparka typ 5 killar.
Ja. Och det är liksom det här klassiska med AI då, att underrättelsearbete i hög utsträckning handlar om att hitta mönster. Det som AI är bra på är mönsterigenkänning.
Mm.
Liksom, det är det som är, ja.
Så att,
det är därför det blir så bra.
Så när man liksom, när man presenterar det så kan man ju först känna sig, herregud, det är ju klart att det finns en dystopisk i detta över detta verktyget, men det i praktiken innebär att Israel inte behöver anställa 500 personer som sitter och jobbar med det här. Och den 500 personerna gör inte från eller till i det här kriget.
Mm.
Så att hade det här bara skötts i liksom ett system där man hade den här AI:n, den lavendeln tog fram, den tog ut de här. Man hade någon som satt och tittade på, stämmer det AI säger? Den har inte gjort något fel. Människor kan också göra fel. AI kan också göra fel. Alltså, och sen bara så här, men vi har gjort ett gediget arbete, vi håller med om den här bedömningen. Så hade det varit en effektivisering som har skett. Det har inte varit så mycket mer. Det som väl verkar vara grejen är att alla de här som tidningarna pratar med säger, alltså det var ingen som kollade vad lavendel tog fram. Utan det var liksom 15-20 sekunder om man tittade. Och så var man så här, ah, okej, okay, men det här som det enda man tittade på var huruvida målet som pekades ut var en man eller inte.
Ja.
För det verkar Israel tycka var viktigt.
Ja.
Man bombade inte, det är dålig PR. Liksom. Ja. Så det har man å ena sidan, det är lavendelsystemet. Men sen har man det här Where's Daddy-systemet. Och Where's Daddy då är också delvis automatiserat. Men som helt enkelt gör, när är det bästa tillfället att utföra en robot- eller bombattack mot det här målet. På grund av att man inte då har, Hamas inte har logement eller liksom regementen där man bor på, så är ju den tiden en människa
är på mest samma ställe i deras hem.
Ja, så att West Daddy rekommenderade i löpande att bomba deras hem.
Ja.
Det som också finns i hemmet är ju då ens fru och ens barn till exempel. Eller ens mormor och morfar för den delen och så vidare. Det är uppenbart två system som i sig själva inte gör någonting unikt eller särskilt främmande för människor generellt eller för en krig generellt. Det som systemen gör och det här grävet gör är en gammal poäng som vi, när vi först, ett av vår första avsnitt, jag tror det är så avsnitt 7 eller någonting, när vi pratar om det här med automatiserade drönare och automatiserad krigsföring och så. Det är ju att det här grävet blottlägger ju cynismen liksom. Inom den israeliska armén. Just eftersom att någon måste knappa in variablerna liksom. Någon måste säga, det här är siffrorna vi vill ha ut. Och då beskriver ju de här personerna i den israeliska armén beskriver ju väldigt tydligt att så här, innan 7 oktober, då använder vi också de här systemen. Och för att ta ett high value target, ett mål alltså som har fått väldigt höga siffror detta, man då får anta är senior officer, alltså högre befäl och så. Då så fick det komma med en beräknad kostnad av 20 döda civila, någon annan säger 15. För då höll man sig inom vad man ansåg var krigets lagar. Och då syftar man på att det finns en proportionalitetsprincip i kriget. Att liksom, ja, det får dö civila, men då måste det liksom vara militärt värt det på något sätt. Inte olikt hur liksom svensk polis, våldsanvändning och så vidare. Liksom.
Visst. Även ifall ration då 1-15 känns ju helt sinnessjuk.
Absolut.
Alltså, men såklart att de... Nej, men jag förstår.
Ja. De vittnar ju också då allihopa om att innan 7 oktober så har ju det varit 0 döda civila i en bombning ifall det gällde ett underbefäl eller en lägre, alltså normal kombatant.
Ja.
Då fick det liksom inte dö civila. För det gick inte att rättfärdiga liksom rent juridiskt. Liksom.
Precis, det här är mål som inte heller kommer förändra kriget eller någonting liksom så... Varför ska du dö civila då?
Ja. Nej, de första veckorna efter 7 oktober, då är de så. Det är fritt fram liksom. De ändrar parametrarna och säger att du får 100 civila för att ta ett högre befäl. Och 20 civila för att ta ett underbefäl eller en kombatant. Och så säger också de här i artiklarna så att ja, men det pågår ungefär 2 veckor och sen får vi sluta med det. Och då är man så här, okej, men det kanske är chocken liksom att så här, det är 7 oktober, en fruktansvärt brutal attack. Det är verkligen nu det jävla payback time, bara döda så många ni kan. Och så liksom sansar man sig. Nej, men det som händer är att man börjar få slut på bomber. Så att det är så här, vi kan inte hålla på liksom bara bomba en enskild kombatant med
hur mycket bomber som helst liksom.
Nej.
Vi måste spara dem för att vi ska kunna ta ut de här high value targets med någonting. Då,
men, liksom. Ja, precis. Och man slutar ju också använda högprecisionsvapen mot de lägre. Utan högprecisionsvapna, det sätter man på high value target, alltså robotar framförallt, eller JDAMs, alltså så här guidade, styrda bomber. Men man släpper liksom dumma bomber på de lägre målen. Så där man har en lägre siffra beräknade dödsfall släpper man vapen med lägre träffsäkerhet, vilket ju sin tur då genererar fler döda. Ja. Och det står ju också väldigt stor kontrast till den retoriken som har funnits om Israels liksom kirurgiska angrepp. Alltså, de har bara släppt helt vanliga jävla icke-styrda bomber över en stad.
Så finns det en dator som säger där finns det en soldat någonstans i den staden? Ja, jo, ja.
Och det är du får dö 15 civila för att döda honom. Man bara, okej.
Okay. Det är i princip som att bombning liksom, det är inte...
Nej, det är ju liksom ingen,
vad är skillnaden?
Och deras egna beräkningar är att, det då, att den har rätt 90%. Alltså att den verkar göra något fel var 10:e gång ungefär. Om man då, tionde utdata är liksom, det är något som är wonky med den. Vad exakt vad det är, hur hög siffra den har fått eller vad det kan vara, det, liksom, det kan ju också vara tvärtom. Att de har fått för låg siffra. Ja. Men det är i vilket fall som helst inte liksom ett perfekt system. Det som är intressant med detta är väl precis det som jag tänker att AI gör. Det är att när det blir kalibreringsbara system med indata och så vidare, så blir allting mycket tydligare också. Det här går ju inte att skylla på att det är någon så, ja men det är en sergeant som tog beslutet att vi skulle göra det här. Den som har bestämt kriterierna för vem som ska plockas ut när de är legitima och döda, det är ju det högsta befälet i den strukturen.
Som har ändrats från 15 till 100 till exempel. Ja. Det är någon som har tagit ett beslut och det är inte en nobody liksom.
Nej, det är ju troligtvis ÖB. Ja. Kanske till och med regeringen då.
Ja.
Betalar på grund av den politiska kostnaden.
Men det känns också, kanske som att det möjliggör också att det kan gå så snabbt. Att man kanske inte hade kunnat göra det manuellt. Bara att det liksom, att det i sig möjliggör större mängd bombande då som formellt är smart, men i praktiken är lika urskiljningslöst som vilket bara mattbombande som helst. Liksom. Att det är någonting i tekniken också som gör det, att det kan bara spruta ur sig mål då, liksom, på ett sätt som kanske inte hade gått annars. Liksom.
Nej, för det är väl också att de får ju ett överflöd, det beskriver de också, att de har så fruktansvärt mycket mål.
Alla som är WhatsApp i Gaza till slut finns med i det nätverket.
Ja, alltså, och så kan man ju diskutera, och det tycker jag blir ju inte heller en kritik av AI, utan det blir ju en kritik av hur man prioriterar det här. Men det finns ju så många saker i det här som bara är korkade. Liksom.
Ja.
Ja, den här mobiltelefonen har gjort det, hur vet ni att det är samma ägare till mobiltelefon?
Nej, men samtidigt, ifall de så typ accepterar en viss felmarginal så kan man ju bara säga att ja, det kommer vara rätt telefon tillräckligt många gånger. Så. Med det sagt, ska vi gå vidare till den biten med Iran?
Iran? De sitter i en jävla rävsax.
De har fått sin, inte sin ambassad, utan sin konsulat i Damaskus bombat. Va?
Det är en ambassad.
Okay.
Mm. Ja. Men sen, det är en embassy.
Okej.
Okay. Men det har nämnts och omtalats som konsulat.
Ibland också. Ja. Ja. Okay.
Jag vet inte vad skillnaden är.
Det spelar ingen roll.
Nej.
Iran har fått en diplomatisk beskickning.
Beskickning, ja.
Kanske det heter.
Bombad.
I Damaskus.
I Damaskus, ja.
Det ska jag säga, vi varken bekräftar eller dementerar att det var vi. Alltså, det var vi.
Ja. Vi kommer inte säga om det var vi eller inte vi. Men om Iran tänker göra någonting mot oss så kommer vi svara. De bombade den här byggnaden, de har bombat ganska mycket Damaskus på senaste. Den här gången bombade de alltså då strikt sett iransk mark.
Just det.
Vilket ju finns en viss kassuspel-dimension av detta. Det dör en brigadgeneral och 7 andra befäl inom IRGC, alltså Islamic Revolutionary Guard Corps, deras CIA/elitförband. Och... det hände. Det är lite Soleimani-vibb över alltihop. Jag vet inte om lyssnarna kommer ihåg, men när de dödar IRGCs högsta befäl, mytomspunna Soleimani som var en av skaparna bakom Axis of Resistance. Och så.
När USA gör det då?
Ja, när Trump trycker på knappen och spränger honom i Bagdad. Och Iran sen svarar med att bomba en amerikansk bas i Irak.
Efter de hade sagt att de skulle göra det.
Så. Efter att ha varit jävligt noga med att ringa varenda avlyssnade telefon och säga
det här kommer vi göra.
Det här kommer vi göra nu, så hoppas vi inte dödar några amerikaner. Det är ju lite vibben man fick av den händelsen. Men till Irans försvar så sköt de ballistiska robotar på en amerikanska medbörs och ingenting hände sen. Det är inte många länder
som har lyckats med det.
Nej, som har provat det där. Så att Iran då håller upp sig som liksom regionens liksom, sköld mot korstågsriddarna. Liksom.
Ja, den muslimska världens liksom, försvarare. Då, ja, sig, va?
Och Hezbollah å ena sidan och Houthi-rebellerna på andra och Islamic Resistance i Irak och Khatib Hezbollah i Irak och så. Gick in, styrde upp.
Allt det här och samordnade dem till
löste
en kraft.
Syrien, konflikten åt Assad lite grann genom att döda andra muslimer. Men det är ett sidospår tillsammans med kristna.
Ja. Nej, du tycker att det inte helt håller. Ja, du håller inte med Iran helt och hållet.
De har ju liksom också, de har ju, precis som Hezbollah gjorde, det finns många likheter i den här situationen. Hezbollah, eftersom de är närkopplade, men Iran har ju slängt sig mycket stora ord.
Ja.
Att mycket så, ni ska försera jävlar och så, det, när det här händer, fan, då kommer ni inte resa er ur och vi kan förinta Tel Aviv. Och det har sagts massa saker.
Ja.
Och nu har det ju liksom gått 12 dagar.
Ramadan är slut.
Mm.
Mm, det var inte det som var grejen, att de väntar på Ramadan ska sluta, något annat de väntar på. Ja.
De väntar på något. Och de har ena sidan sitt tryck från liksom, ja, men sin politiska svär som är som, fan Iran, ni får ju liksom, ni får ju visa att ni faktiskt är med i matchen.
Å andra sidan, hotet om då en spiral där det ballar ur liksom, ja, blir.
För Israel var alltså, bombar ni vår mark, bombar vår mark.
Ja.
Sen, ni har redan gjort det. Okej, skit. Och USA har också varit ute och sagt liksom, ja men typ, igår sa väl Biden så här på frågan, vad är ditt budskap till Iran angående deras svar på bla bla bla. Don't. Vad var han så? Ganska kallt om man inte hade varit en 160-årig gubbe.
Solglasögon som ligger på en glass och säger don't.
Men, och precis som du är inne på så sitter Iran i saxen. De vill inte eskalera. De vill hålla på med sin liminala krigsföring. Hur vet vi detta då? Kan man fråga sig. Jo, men det kan man bland annat veta efter. Kommer du ihåg Tower 22-händelsen? När islamska motståndet i Irak råkade döda ett gäng amerikanska soldater. Och alla var så, whoops, ni har beskjutit amerikanska baser nu liksom flera veckor. Shit, nu lyckades vi. Vi lägger ner våra operationer nu för ett tag framöver. Vad sa ni att ni gjorde? Det här ni var ute efter hela tiden. För då råkade de, det råkade dö för många liksom.
Ja.
Så att USA ringde väl Iran och sa, vad fan håller ni på? Att det här är över gränsen. Också konstigt. Händer det här igen, då gör vi någonting.
Ja.
Ett riktigt jävla Iran. Nej, men det var inte meningen. Det skulle inte vara så mycket. Eller
inte knuppa något så hårt.
Nej. Så att situationen är väl nu att, alltså idag har det ju hänt någonting. Vi kan ju ta det. Och vi ska verkligen säga, jag tror ju fortfarande att det Iran måste göra är att göra som den amerikanska basen i Irak. Alltså de måste hitta ett mål, ett symboliskt mål, relativt obeskyddat. Jag hade tagit Golanhöjden, några israeliska medborgare på Golanhöjden som är lite utanför det här paraplyet. Och sen är det satt 4 ballistiska robotar den och se till att Israel visste att det var på väg. Och sen hållt liksom i hängslarna och hoppas att Israel let it slide liksom. För jag tror att USA också pressar Israel att okej, men
let it slide ifall de gör någon sån grej.
Ja, för att liksom vi vill, USA, Biden vill verkligen inte det här.
Nej.
Alltså han vill ju inte säga, okej, nu ska vi börja bomba, det är fan presidentval snart, ska jag börja bomba Iran nu. Han vill heller inte framstå som en pussy jämfört med Trump. Så att han sitter ju också i en jävla rävsax politiskt. Nu idag så har de ju har Iran i Hormuzsundet kapat ett lastfartyg som ägs av en israel. Och tidigare har det skett sådana kapningar, men det har ju varit Houthi som har gjort det.
Ja, ja, ja. Men nu Iran själva.
Nu är det liksom det här utanför Irans kust.
Ah, okej.
Okay. Och du vet, det är IRGC som landar med helikoptern och sånt. Alltså det är Iran som har gjort det. Och det räcker ju inte.
Nej. Men du tänker att de försöker pusha det nu i alla fall som att det här var ett
jag
riktigt hårt slag.
Antingen köper de sig tid.
Ja.
Antingen så köper de sig tid. Nu har vi gjort den här grejen alla bak. Okej, nu är Iran på gång. Och så händer det bara ingenting. Och så glömmer folk lite bort
det. Ja, just det.
Eller så tar de detta och så bara springer de med den bollen. Bara, så nu är det som vi har en sån blockad mot Israel nu. Och nu jävlar kommer deras ekonomi kollaps. Så antingen så köper de sig tid för att liksom fortsätta kunna piska vattnet och se lite. Men vad är gränsen liksom? För annars har det ju spekulerats. Det finns jättemycket liksom USA säger ju typ hela tiden så här, Irans attack är imminent, det kommer ske när som helst, det kommer hända någonting, bla 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 bla. Och jag får lite Ukraina-vibban över det här. Alltså att USA bara läcker allt de har.
Just det.
De ser bara till att allt kommer ut liksom. För att framstå som att de hade koll när det väl hände. Men det var så en i den här Gang of Eight som de typ heter. Som är någon sån informationsutlämningssystem i senaten eller någonting.
Ja.
En republikan där liksom la ut sån här domedags bibliska referenser och sånt igår kväll. Så att, jag vet inte. Jag tror ju fortfarande att Iran kommer att vara tvungna. Vi kör Wagner, vi kör Ukraina.
Ukraina.
Ukraina, vi vill fortsätta skjuta dit och prata. Okej, men Ukraina, läget i Ukraina. Det ser ju rätt dystert ut för Ukrainas del. Det är väl det som är läget. Det är ju en kraftigt negativ utveckling den senaste tiden. Det är lite olika spår i det här, men jag tror att den sammanfattningsvis kan man väl säga att Ukraina har börjat känna av att USAs leveranser har stannat. Alltså brist på luftvärnsrobotar och brist på artilleriammunitionen börjar bli akut.
Har det stannat för att det har kört fast i typ kongressen? Det har aldrig kommit vidare där. Jag tror att det löste sig till slut. Nej, okay.
Det verkar ju fortsatt vara ett stort problem och att väst inte har liksom fått tummen ur att ge dem det som de efterfrågar. Det är den ena biten. Den andra biten är ju att det också pågår en ganska stor intern konflikt kopplad till mobiliseringen. Alltså att Ukraina börjar lida brist på mannar. Och det är inte att det är som så att de håller på att skrapa ur tunnan liksom.
Man sänkte åldern från 27 till 25. Och ja. Sen så har man sagt också att det finns ingen gräns för hur länge...
Man får tjänstgöra vid fronten är väl.
Nej. Ja.
Och Ukraina har ju haft en förhållandevis gammal. Vi har ju pratat om det innan. Det är ju kopplat till en demografisk situation. Där Sovjetunionens kollaps har en väldigt negativ inverkan på Ukrainas befolkningsökning.
Ja.
Så det saknas ju nästan typ en generation. Och liksom, jag vet inte, det är alltid svårt när man ska förstå vad som kommer ut ur Ukraina. För det har ju börjat liksom lyftas röster inifrån Ukraina om det här. Och ganska frikostigt. Är det då ett sätt att liksom pressa väst? Att få mer saker, att beskriva läget väldigt akut? Eller är detta liksom så, det här är liksom den sanna? Antagligen så ligger ju sanningen någonstans där mitt emellan. Men det finns ju prat om att på liksom någon högre befäl som var ute och sa att i de östra delen av Ukraina så är vi utrominerade 10-1.
Okej. Okay,
Det är dåliga siffror.
Det är jättedåliga siffror. Ja.
Och där finns det med liksom objektiva siffror som pratar om att generellt sett så har Ryssland 7-8 gånger så mycket artillerigranater som Ukraina gör.
Men det är nästan märkligt då att inte Ryssland gör större landvinningar.
De tar ju mark, det gör de.
Men väldigt långsamt.
Men eller? Långsamt, ja. Det är inga större genombrott. Advika var ju den senaste stora.
Och det hade ju harvat så himla länge
ja,
innan.
Ja, absolut.
Det
hände, men där tog de också efter det så kollapsade ju en bit av den ukrainska fronten. Men det som är intressant är att jag tror att man också börjar se också mycket av de liksom problemen som man har förutspått skulle ske med Ryssland.
Ja.
Förutom då robotarna som fortfarande inte är slut, de sköt en ny robot. Värmeverket, de sprängde utanför Kiev nu, var man liksom, vi tar fram en annan ny kryssningsrobot vi aldrig sett innan. Så den har uppenbart fortfarande inte tagit slut.
Nej.
Och teorin om varför de här angreppen har börjat bli mer effektiva, alltså Rysslands sida är ju för att Ukraina börjar få slut på luftvärnsrobotar.
Ja, så det, precis, för de har varit så, nu går stor del av Ukrainas elproduktion ner här, liksom, vad är det som händer?
För att
Ryssland har ändrat sig, utan för att Ukrainas försvarsförmåga har ändrats.
Det vi har pratat om typ över det, att ett år sedan börjar liksom hända nu, att nu börjar faktiskt det tar slut. Liksom. Och att man verkar ha uppgraderat vissa. Shahed-drönaren verkar ha blivit uppgraderat på något sätt. Men det tror jag inte spelar så stor roll i sammanhanget. Men man har ju sett nu, alltså igår så såg jag en film, flera filmer egentligen, som visar hur Ryssland anfaller med bepansrade lastbilar. Alltså du vet sådana Cope Cages lastbilar liksom.
Så då har man slut på
I alla fall där har man ju uppenbart slut. För det ska man verkligen inte göra. Nej. Om man inte då är understödd av stridsfordon och stridsvagnar och så. Då kan man ju motorisera till infanteri som avfaller.
Då kommer det liksom andra vågen efteråt. Typ,
ja,
eller så.
Ja. Utan nu är det bara så här, längst fram så kommer det liksom en lastbil.
Ja.
Sen är ju inte det någon film för en push liksom.
Ja.
Men där har det ju uppenbart hänt någonting.
Ja.
Så att nu är det väl läget där de gör den här nya mobiliseringen.
Ukraina alltså.
Ja. Och liksom utökar kvoten de får ta in. Ryssland håller i sin tur också på med en liknande process efter terrorattentatet.
Men det har ändå blivit så att man använder det som motivation för att köra igång en mobilisering mer? Eller
det kom därefter.
Okay, ja.
Mm. Man pratade väl om i Ryssland att man hade fått liksom ett uppsving i volontärer och så, frivilliga rekryter. Och så. Nej, men så det är väl läget i Ukraina, så det blir väl liksom anledning att hålla koll på det.
Ja, men ett ställe man kan hålla koll på Ukraina och i Ryssland är ju inte bara Ukraina. Utan det är också Sudan. Och det var min övergång för att ta oss in i snacka om vad hänt med Wagner sen sist.
Och Iran väl. För det var en ganska stor grej om att typ Iran skulle också lägga sig i Sudan.
Det
och
jag missat,
att något land var så här typ, om det var, alltså något land, USA, tillsammans med andra var så, vi måste liksom få Iran att inte blanda sig i det här liksom.
Nej men precis, vi har ju pratat innan en del, dels om Sudan och dels om de här kupperna i Västafrika och Niger framförallt då, senaste. Också Wagners inblandning i alla de konflikterna och så. Sen så dog Prigge.
Mm.
Och
rest in peace.
Vi släppte den bollen lite.
Mm.
Det man kan säga då första är väl att Wagner har liksom ombildats, framförallt de då liksom afrikanska delarna till Africa Corps skriver man på engelska. Så jag antar att
det, heter
något, precis, att det heter något annat på ryska. Men på svenska skulle det bli ryska Afrikakåren liksom. Och den är direkt underställd försvarsdepartementet då. Som jag, eller Ministry of Defense som det heter.
Det är ingen frilir den här gången.
Nej, det är lite mer strikta tyglar då på något sätt. Och det är väl något GRU-general eller någonting som för liksom ledningen över det tillsammans med Deputy Defense Minister. Alltså vice försvarsministern då. Antar jag att det betyder. Så det är så det fortsätter. Alltså man kan säga något kort om kriget, inbördeskriget i Sudan då. Att det har väl liksom bara tuggat på ganska mycket. Och RSF, alltså Rapid Support Forces.
Darfur-massaker-gänget.
De har fortsatt göra olika massaker i Darfur. Och de har väl tagit kontroll ganska mycket över Darfur. Det de verkar ägna sig åt mycket är att de här liksom fickorna av arméns liksom baser och sånt som fanns kvar i de områden de tog i stort. De har liksom belägrat dem tills de har tagit över dem och liksom rensat ut och tagit över alla städer och så exempelvis därför. Medans det inte har hänt så mycket kanske på de andra fronterna och generellt har ju armén tappat då, men också har de gjort någon sorts liksom motoffensiv runt huvudstaden Khartoum där, som jag tror väl RSF håller det mesta av, men nu har de som tagit en utav de här delstäderna runt den här flodkorsningen eller så, tillbaka eller så. Så är på något sätt läget. Men då, vi har ju snackat om det förut någon gång, att det fanns liksom några videos på när potentiellt ukrainska så kamikaze-drönare då bombar in i någon sorts Wagner-lastbil.
Ja, och ukrainska specialförband
och sådana saker.
Som verkar,
ja. Och det har liksom fortsatt den grejen. Det har liksom kommit ut videos typ där som verkar som vara tagna av ukrainska soldater. De har tillfångatagit ryska soldater i Sudan liksom, och förhör dem och sådana saker. Och de erkänner att de kommer från Wagner och så, att de har tagit sig dit via Centralafrikanska republiken. Så det fortsätter.
Vilket är så jävla liksom sci-fi på något konstigt sätt.
Ja, det är mycket märkligt.
Alltså på all, så här, varför, alltså,
ja, men det, alltså på ena sättet är det ju bara kalla kriget på något sätt, fast väst representeras av Ukraina och Sovjet av Ryssland, och så slåss de i Afrika.
Och så är det legosoldatsförband, och sen så är det
specialtrupper.
Ukraina är stort krig.
Men de skickar iväg sina specialförband dit. För att, liksom, men det finns ju någon logik i det då, att liksom Ryssland finansierar kriget i någon utsträckning med de här guldintäkterna från Afrika och från Sudan framförallt. Så att ett bra sätt att slå mot rysk ekonomi är att försöka sabba dem och strypa dem. Liksom. Men får man också kolla då på, vi snackade om kuppen i Niger när den skedde. Och liksom, skulle det hända någonting, skulle ECOWAS och framförallt Nigeria gå in i Niger, liksom, skulle det bli krig? Och det hände ju inte, utan det var mycket hot, men så blev det inget av det. Och istället så har ju då Mali, Burkina Faso och Niger bildat någon sorts Sahel-allians, vad de nu kallar den. Och liksom de här förhoppningarna om att det skulle vara liksom någon sorts vänsterstyre, tycker jag det pekar väl mot det, i betydelsen då att de tar in mer och mer stöd från Wagner. Och bara nu, igår eller förrgår, så etablerade liksom Wagner, eller nej då,
Afrikakåren
etablerade sig med 100 man i Niger liksom.
Alltså det grej här. Man heter liksom Wagner. Och sen man så Wagnergruppen så här, konstigt tysk referens.
Ja,
men det var för att vår ledare gillade nazism.
Ja.
Okej. Okay. Ja. That's weird. Ni är ryssar. Ja, vi lägger ner den här skiten.
Vi tar
ett nytt namn. Alltså, och det kan ju vara att jag har dålig koll och det visar sig att det finns något som var så här. Den ryska Afrikakåren. På ryska så verkar den tyska Afrikakåren heta den tyska Afrikakåren.
Ja.
Alltså det verkar, Wikipedia-namnet är den tyska. Ja. Men jag hittar liksom ingenting om en rysk eller sovjetisk Afrikakår. Det så, kanske har funnits.
Men det känns ganska mycket som att de bara tatt så här.
Ja, men om du frågar
den tyska Afrikakåren. Ska vi inte bara kopiera den?
Ja, men det är Rommel. Liksom. Ja. Alltså det är ju 100%.
Afrikakåren, liksom. Vad man hör det så tänker man Rommel.
Ja, det är så här hakor som palm. Det är en rolig logga liksom.
Ja.
Men det är jättekonstigt. Det verkar så. Varför valde de det namnet liksom?
Ja.
Vi rebrandar oss. Ja. Det är rebranding time. Vad kör vi?
Trappa upp den nazism.
Ja, men vi kan inte hålla på med Sieg Heil längre. Nej, det kan vi inte. Det flyger inte. Nej. Men har ni för det på Helsing?
Ja.
Mm, jag gillar hur du tänker.
Ja, det är konstigt.
Ja, det är konstigt. Tillbaka.
Och du har också läst någon så här typ Institute for Study of War text. Jag vet att jag någon gång har sagt så här typ, de är ju ganska balanserade i sin typ bevakning och sånt.
Varför har du sagt det?
Jag, för jag tyckte det i vissa Ukraina...
Okej, okay, när du... Okay.
Ett tag.
Ja. Men inte den gången när de sa att Putins grand plan för att motarbeta motoffensiven var att inte förlora. Han har tänkt ut en skitbra plan.
Jag tror att jag backade lite redan då och sa visst, okej, okay, de kanske inte är världens så mest objektiva. Men den här artikeln var ju helt skadad i huvudet, tycker jag. Absolut, att de är så... Ja, Ryssland har nog inga goda intentioner med detta. Nej, men det tror inte jag heller.
Jag tror heller inte att ni tror det. Alltså det är mer pinsamt att ni ska leka så objektiva.
Nej, men sen så är de så... Och det här... kommer innebära stora problem för antijihadismen som USA och Frankrike bedriver i regionen. Och det kommer inte bli bra för dem. Man bara, men ni har väl hållit på så här typ 10 år med det här projektet, att ni ska stötta Mali och Nigeria.
Ja, 10 år räcker.
Nej, ännu längre. Nej. Men på scen, det har ändå varit en grej. Viktigare grej sen i princip liksom IS blev större och liksom Syrien. Absolut. Och så. Liksom, då kickade av lite mer den grejen. Bara, ni har ju inte löst någonting. Ni har ju inte liksom... Det är inte som att säga typ, åh, ni höll nästan på att vända situationen och då kom Ryssland och sabbar. Utan det är verkligen så typ, ni har inte lyckats med någonting.
Man stod där vid Roms portar, nu tar vi dem. Men så kom ryssen och pajade allt.
Jag vet inte, alltså jag tror inte heller kanske det är att Ryssland kommer göra det bättre eller så liksom. Och verkligen inte att de kommer dra ner på typ övergreppen mot civila och så. Kan vi återkomma till lite sen. Men de har ju ändå i Mali tagit tillbaka en stad från de... tuaregerna / jihadisterna som höll någon stad där liksom. Så de har ju lyckats med någonting som Frankrike inte lyckades med.
Då, men liksom. Hur många bröllop har de bombat? Ja, det är ju det vi räknar.
Nej, men istället så går ju den artikeln snabbt då över till oss här.
Ja, och Sverige ska ju också nämnas.
Jo, absolut.
Vi har också varit en del av
det. I Mali, absolut. Att vara så här typ, och vad kommer nu hända med den amerikanska drönarbasen i Niger?
Nej, vad ska hända?
Vad ska hända med den?
Jag ligger vaken på nätterna och tänker, vad ska hända med den amerikanska drönarbasen?
Ja, men alltså det är också, liksom, inte bara så att typ, ja nu kan ju när nya kuppregimen i Niger, juntan, de kanske väljer att avveckla den, så då måste vi åka hem. Utan bara, de har sagt att vi måste åka, men vi kanske inte gör det ändå. Man bara, hur liksom ska det vara motiverat? Nu kommer Wagner på det här, försöka piska upp stämningen mot basen. Man bara, alltså att när... liksom landets regering, förvisso liksom,
en kupp,
liksom. En junta så, men det brukar ju funka så att även juntor får bestämma vilka andra länder som får finnas inom...
Och USA
har ju inga problem att samarbeta med andra juntor, liksom, så absolut så. Men nu ska de piska upp de civila stämningarna så att de stackars så här drönarpiloterna i den här basen ska bli utdrivna.
De sitter där med PTSD och Havana-syndrom och skakar in i basen.
Så nu får de istället flytta till typ vilket annat land det nu var, jag minns inte ens. Och så visar de typ en karta då, typ. Och då kommer liksom så här rangen för våra drönare förändras. Då är rangen alltså så här typ... bort till Libyen.
Ja,
så jag så bara, aha, de här andra länderna som inte så här tillåter era drönare, nu kommer ni inte kunna nå in i dem längre. Liksom, så här, typ. Men ändå så att framingen i,
ja, det är så, precis,
i artikeln är så här, typ, ja, det är synd och skam att liksom, det odemokratiska Ryssland kommer och driver bort det demokratiska USA. Liksom. Alltså, och även så här, ja, nu kan ju Ryssland stoppa Frankrikes uttag av uran från Niger. Så liksom,
nej.
Det är ju Frankrikes uran. Bara, men vänta nu, det är väl faktiskt Nigers uran. Så typ. Ja, det var ju så oerhört liksom, skamlöst sätt tycker jag att skriva om det.
Nej,
det reflektera. Så att det är uppenbart sådär. Det här är ett afrikanskt land, men det är Frankrikes resurser som finns där. Och det är USAs bas som finns där.
Men
och
de har det. Ju köpt den för glaspärlor.
Ja, precis. Och det är det som är problemet nu, att Ryssland driver bort. Inte så här typ, det är en junta i det här landet. Nej. Och de här Africa Corps, de här... nazistinspirerade ryska förbanden kommer dit och kommer antagligen göra saker jävligt vidrigt.
Nej.
Och det var det ett exempel på, du hade länkat det på Twitter.
Att de varit inne i Mauritanien och
att de hade kört in bara i Mauritanien som är ett grannland då, som det ligger mellan
Marocko
och ja, Västafrika. Eller alltså,
ja, förlåt. Västsahara. Okej. Kansla mig inte Västsahara-kommittén.
Ja, men...
Av Marocko ockuperade Västsahara.
Och Mali och Algeriet. Och, ja.
Det är ett konstigt land, Mauritanien. Jag, innan började läsa om Västsahara.
Ingen kort Mauritanien.
Nej, alltså, som att jag inte visste att det existerade. Det är bara två olika fall jag har hört talas om Mauritanien nu.
Ja.
Det är ju det och att Atlantis låg där.
Okej.
Men det är ett sidospår.
Ja, i alla fall. Källan på det här är då liksom någon som twittrar tre tweets med videoklipp liksom. Mm. Där typ lokalbefolkning och maritansk militär också står så. Är så här var Wagner. De attackerade vårt så här ungdomscenter, kidnappade ungdomar, sköt en, tog pengar och grejer och stack vidare. Och så här, jag försökte googla på det här då. Ingen media skriver om det liksom. Då får man också lite känslan så här typ.
Ingen vet att Mauritanien finns.
Och ingen,
är det vår tids Atlantis?
Ingen bryr sig Nej. Om vad Wagner gör i till exempel Mauritanien. Ifall det inte är så, ta över en guldgruva Nej, som tidigare australiensiskt guldbolag hade. Ta över en urangruva som Frankrike hade. Ta över en drönarbas som USA.
Nej, det är ju de här dubbla... Alltså, ja. Det är ju ofantlig rasismen kopplat till Afrika bygger ju liksom på den. Att det verkar vara en sån självklarhet. Att det är saker som ska ägas av väst i den världsdelen. Att liksom när Ryssland är där inne och verkar så blir det alltid som en sån viss bitter eftersmak. Man är så, jag fattar ju också. Alltså som Kina-inblandningen i Namibia eller vad fan som helst. Ja. Ja, de har valt Kina nu. De vill hellre samarbeta med Kina än med oss. Ja, det är väl inte så jävla konstigt. Nej,
Nej verkligen. Ja. Ja. Det kanske inte, jag tror inte det blir ett bra val för dem heller. Men man kanske inte ska gnälla om det.
Nej, liksom, det blir jättekonstigt när USA sitter och sprutar krokodiltår och skriker varför får inte vi? Varför får inte vi? Så, men ni vet varför ni inte får.
Ja.
Vi behöver inte låtsas. Vi ska på bio i veckan. Jag har köpt biobiljett så vi ska på dejt.
Ja, det blev väldigt hastigt, kände jag. Alltså, hade du köpt biljetter till det någon annan egentligen som ställde in?
Nej, jag kom bara på. Shit, jag vill inte missa premiären på Civil War.
Mm. Jag vet ju inte vad Civil War är.
Nej, men det är en hypad film om samtida amerikanskt inbördeskrig.
Där journalister är hjältarna, förstod jag.
Okej, men...
Nu har du... Du läste inte... Du kollade inte på en trailer heller liksom?
Ja, men jag har sett en trailer.
Okej, men det var mest fokus på olika bomber.
Ja, och någon prickskyttigt torn om jag inte missbörjar mig.
Okej.
Men jag är taggad på den.
Det är ju ett scenario man har spekulerat i ibland.
Önskat ibland.
Nej, det vet jag inte. Men...
Jag tror att plotten är Texas mot Kalifornien, va?
Ingen, jag har verkligen kollat oerhört lite. Jag kom till det med journalister och så slutade jag
vill liksom inte läsa på för mycket heller. Det är liksom en plotspoiling. Nej, jag ser mycket fram emot det. Det ska bli trevligt. Jag har då inte tagit 4DX, så det blir inte besviken. Så vi kommer faktiskt kunna uppleva hela filmen.
Ja, vi borde kanske gjort tvärtom med Dune
eller
och Dune.
Eller du går på 4DX...
Så har vi två olika upplevelser.
Så kommer det,
det blir jättetrevligt. Ska vi prata om det ett kulturavsnitt sen?
Ja, men det tänker jag. Jag att vi ska göra.
Mm.
Ja, där blir det nog ett lite kortare avsnitt. Men det är lördag och grillen ska tändas.
Så är det.
Så är det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack och hej.
Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa med oss på Twitter. Det heter jag Trojkan 37. Man kan följa dig på Twitter. Det heter Rätt Slukhåll. Man kan följa oss på Facebook. Det heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram. Det är inte vi som råddar den. Det är en annan kamrat. Den heter eld.och.rörelse. Man kan köpa en t-shirt. Man kan bli Patreon.
Man kan stötta vår insamling till Friends of Hebron.
Men,
jag vill också be om ursäkt. Passa på att göra det också. För att förra avsnittet gick upp utan ljud i 2 timmar.
Ja, just det. Just det. Sen löste producenten det.
Tack till producenten.
Ja, stort tack till producenten.
Tack till alla jingelmakare.
Ja, men vi behöver pengar, så är det.
Bli Patreons.
Bli Patreons,
så får vi mer pengar.
Eller hör av er.
Cool. Ja, det är det här med att...
Du har ett liv.
Jag har ett liv nu efter det. Som jag pratade om, att det var en risk att det skulle hända vid något tillfälle.
Ja, det skulle hända.
Nu har det hänt.
Nu har det hänt.
Ja.
Det är väl typ en teori, det är en ganska stor foliehattsteori. Jag vet inte hur foliehatten är.
Atlantis-teori är det foliehatt?
Nej, men alltså så, Atlantis är ju refererat till i liksom, antika verk.
Som en mytisk plats.
Ja, som en mytisk plats, så ska ligga vid Atlantis. Alltså.
Ja.
Och det är en stad som ska ha blivit dränkt. Och det finns någon jävla beskrivning av att det är staden är rund, den är liksom en cirkulär, bla 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 bla. Så berg runt, skitsamma. Det finns liksom en plats i Mauritanien som ser ganska likt ut. Det skulle kunna stämma med den beskrivningen och som blev typ, om det är en tsunami. Jag minns att teorin specifikt. Men det stämmer liksom ganska väl.
Ja, okay.
Kolla upp det, det är ganska roligt. Det är ju inte omöjligt att det har liksom funnits en plats som man har tänkt. Men sjöfara folket vid Atlantis.
Ja.
De drunknade i havet. Och så var det.
Blir lite inspirerat och så går det några varv där.
Ja.
Bland de där gamla skrollsen. De där gamla rullarna.
Ja.
Kopierar någon text från en annan. Och så vet man hur sladdrigt det är med de där skriftställarna.